Du lyssnar på Radio Allmännyttan, en podd om bostäder, politik och samhälle. De senaste åren har allt fler kommuner sålt sina fastigheter till privata bolag för att sedan hyra lokalerna för sina verksamheter som skolor, förskolor och äldreboenden. Men nu verkar trenden vara på väg att vända. Hur ser lönsamheten ut i olika ekonomiska upplägg? Det har Kommuninvest forskningschef Erik Törnblom funderat på. Intervjuare Helene Ahlberg.
Hej Erik Törnblom. Välkommen igen till Radio Allmännyttan.
Tack så mycket.
Vi pratade ju nyligen om det ekonomiska läget i stort. Men nu ska vi prata om en annan spännande och het fråga. Du kanske kort kan presentera dig själv förresten.
Ja, jag heter Erik Törnblom. Jag är tillförordnad forskningschef på Kommuninvest.
Och Kommuninvest lånar ut stålar till kommuner.
Ja, men det stämmer. Och vi ägs också av våra 294 medlemskommuner och medlemsregioner. Så vi lånar ut pengar till kommunsektorn. Och vi har inget vinstintresse utan allt eventuellt överskott går tillbaka till våra ägare. Så vi står för ungefär 60% av utlåningen till kommunsektorn. Vilket motsvarar närmare 500 miljarder utlåning.
Ja, en het fråga i höst har ju varit då utöver inflation och ränta i ekonomiskt krisläge. Frågan om vem som ska äga samhällsfastigheter. Då apropå trenden de senaste året med privata aktörer som köper äldreboenden och skolbyggnader och daghem för att sedan hyra tillbaka dem till kommunen. Och så då den nya trenden nu att kommuner försöker köpa tillbaka sina stadshus och lokaler i takt med de privata aktörernas utsatta ekonomi med SBV-spetsen. Men om man då backar bandet lite grann. Hur kom det sig att det blev så populärt bland kommuner och regioner att sälja sina samhällslokaler?
Ja, först och främst vill jag bara säga att trots att den här marknaden har växt, men tittar man på de totala mängderna av samhällsfastigheter så är det ändå liksom en stor majoritet som fortfarande är i kommunernas och regionernas ägo. Så jag tycker det är viktigt att ha med sig även om man hör de här transaktionsvolymerna som har varit ganska stora under några år. Så den allra största delen av samhällsfastigheterna ägs fortsatt av kommuner och regioner. Och det är många kommuner och regioner som inte hyr någonting i princip.
Utan ja,
som
äger det är bra.
Så det finns en stor variation där.
Hur ser andelsfördelningen ut?
Och jag har inte de siffrorna exakt nu, men det är ju en väldigt, väldigt stor majoritet som ägs fortsatt av kommuner och regioner. Men jag har ingen siffra på det i dagsläget. Men sen om man tittar på den här utvecklingen, och det finns nog flera anledningar till det. Alltså tittar man från kommunens sida så har ju det här intresset för samhällsfastigheter och behovet av samhällsfastigheter har ju växt väldigt mycket under framförallt 2010-talet. Vi har haft en kraftig befolkningstillväxt och vi har dessutom tillväxten har skett i yngre och äldre åldrar. Så det är åldrar som efterfrågar mycket välfärdstjänster i form av förskola, skola, äldreboenden. Och då behövs ju också fler lokaler. Så att det har varit ett väldigt kraftigt investeringsbehov i samhällsfastigheter. Och även funnits ett renoveringsbehov av de samhällsfastigheter som man äger. Så att den här marknaden har ju växt både genom att kommuner har sålt samhällsfastigheter till privata aktörer och hyrt tillbaka dem. Men också genom att privata aktörer har gått in och byggt i kommunerna med kontrakt och att hyra ut samhällsfastigheter på lång sikt. Och sen från fastighetsbolagens sida ska jag säga att det här skedde ju också i en period när räntan var väldigt låg. Och både privat och pensionskapital hade ju svårt att få någon avkastning på räntemarknaden. Utan det var ju bara aktiemarknaden som gav avkastning av den traditionella tillgångslagen. Att då ge sig in på fastighetsmarknaden där man hade i alla fall en något bättre avkastning och säkra kassaflöden från kommunerna var ju något som man såg då som en möjlighet.
Man behövde använda sina pengar.
Ja, men det är en anledning tror jag att man söker sig till den här marknaden under den här perioden. Absolut. Och sen finns det ju ett argument som man har hört under den här perioden också är att ja, men kommunerna behöver investera så mycket. Ni kan inte öka er låneskuld så mycket så man kan hyra istället. Men där finns det ju ganska tydliga råd idag från Rådet för kommunal redovisning att de här kontrakten ska ju i de allra flesta fall redovisas som finansiell leasing om det är långsiktiga hyreskontrakt. På så sätt ska de likställas med en låneskuld och tas upp på balansräkningen. Så just det argumentet att man avlastar balansräkningen och minskar låneskulden har jag lite svårt att förstå då, utifrån den kontexten. Men det är något som har förts fram.
Men då historiskt att säga, såg man något mönster vilken typ av kommuner som då sålt mest av sina
Vi har tittat lite närmare på det, och det är svårt att hitta några generella mönster, men det man ser är att det finns väldigt stor skillnad mellan kommunerna hur man har valt och gjort. Och mycket av den här marknaden drivits fram av att ett antal kommuner har sålt ganska mycket av sina samhällsfastigheter. Och även regioner då. Men inom den gruppen så finns det ganska olika typer av kommuner. Så det är svårt att se något generellt mönster.
Det är både storstäder som Stockholm och små orter?
Jo, men det finns både stora kommuner och små kommuner som har sålt samhällsfastigheter, absolut.
Kommuninvest har ju räknat på lönsamheten i det här och då kommit fram till att det i stort sett nästan alltid verkar vara mer lönsamt för kommunen att äga själv. Att det är på lång sikt alltid dyrare att hyra.
Ja, så långt skulle jag inte dra det. Alltså, det vi egentligen har kommit fram till, alltså i likhet med andra som har tittat på det här, är ju att alltså fastigheter är en kapitalintensiv verksamhet och det är ju så pass mycket lägre finansieringskostnad för kommunerna än för de privata fastighetsbolagen. Att om den finansiella kalkylen ska slå över till hyralternativets fördel så måste ju de privata bolagen bygga och eller drifta de här fastigheterna på ett mycket mer effektivt sätt helt enkelt. Så det är väl det som egentligen är huvudslutsatsen i vår rapport. Att kollar man på finansieringskostnaden så finns det en tydlig fördel för ägaralternativet. Men det skulle ju kunna slå över till hyralternativet om man kan bygga eller drifta de här byggnaderna mycket billigare än vad kommunen kan.
Ja, ni hade en siffra på det till exempel. Det behövde vara 25% billigare investeringskostnad för en privat aktör för att det skulle tippa över.
Ja, investeringskostnad så låg det där någonstans i våra kalkyler när vi tittade. Sen var det så att det var ju en annan räntemiljö. Då tittade vi på, då var ju både räntan och avkastningskravet som vi hade i kalkylen lägre. Så att det, ska man göra en sån kalkyl idag får man ju uppdaterade finansieringskostnader. Men, och där är det viktigt att ha med sig att det är ju skillnaden i finansieringskostnad som driver det här. Så att räntorna har ju gått upp för alla, men ser man någon skillnad så har ju faktiskt räntorna gått upp mer för privata fastighetsföretagen än för kommunerna. För att det finns en kreditrisk där som marknaden sätter på just fastighetsmarknaden. Sen är det såklart jättestor skillnad mellan bolagen. Men när vi gjorde rapporten så var det ungefär 25% som krävdes för att det här skulle tippa över dem.
Mm. Och nu skulle den siffran vara högre då? Mm.
Ja, jag tror den skulle kunna vara marginellt högre. Men det måste man ju titta på i varje enskilt fall. Och det är den rekommendationen vi ger. Vi ger ju exempel kalkyl i rapporterna, men vi har också ett kalkylverktyg på vår hemsida. Och där lägger man ju en helt egna antaganden som är aktuella för den kommun det gäller. Så det är egentligen vår generella ingång att, till kommunen att gör kalkylen, den finansiella kalkylen med rimliga antaganden. Gör gärna någon typ av konsekvensanalys där man kan titta ja, om räntan blir lite högre eller om inflationen blir lite högre. Vad händer med kalkylen då? Och sen kanske man behöver stämma av det mot alltså rena finansiella kalkyler mot andra avväganden som man har då, i det här valet med att äga och hyra.
Att det generellt sett är billigare för en offentlig aktör än en privat aktör att ta lån och ordna finansiering, som Kommuninvest säger ofta. Mm. Varför är det så?
Ja, men det handlar ju i grunden om kreditrisk. Alltså tittar man på hur det som kallas spreadarna, alltså ränteskillnader på marknaden ser ut, så staten är alltid det som är det tryggaste alternativet och de lånar billigast på alla löptider. Och sen ligger vi lite ovanför och sen brukar Kommuninvest. Mm. Och sen så har vi liksom bostadsobligationerna och sen kommer företagsobligationerna. Och hur stora skillnader är det beror på flera faktorer. För de skillnaderna har ju varit ganska sammanpressade i den period när Riksbanken har fört en väldigt expansiv penningpolitik med låg ränta och tillgångsköp och sådär. Och nu ser vi att de spreadarna går isär. Och det man ser mer specifikt också är att även inom segmentet företagsobligationer så har ju fastighetsbolag generellt sett en högre upplåningskostnad än andra bolag för att de drabbas hårdare av den här ränteuppgången. Sen kan det förändras över tid och det finns också stora skillnader som sagt, mellan fastighetsbolag. Men det är liksom det generella. Det är ju marknadens bedömning av kreditrisk som är den stora skillnaden mellan de här olika tillgångslagen.
Det blir liksom en dubbelbestraffning att om man har höga lånebehov och höga räntor så får man ännu dyrare.
Mm. Det blir svårare. Alltså har man en svag ekonomisk ställning i dagens läge och höga skulder så blir det också till högre räntor man får omsätta sina lån när de ska omsätta. Så det är det problemet som finns i vissa fastighetsbolag på den privata sidan nu ser vi.
Ett diagram i en av era rapporter visade då den här skillnaden. Spreaden i som det heter på god ekonomi svenska. Skillnaden i finansieringskostnaden mellan kommun och privat aktör. Och så fort avkastningskravet går över 3% i den här diagrammet så blir det dyrare för en privat aktör att ta lån. Hur ofta har privata aktörer avkastningskrav under 3%?
Ja, men det är sällan, men det ska jag också säga att den här, det också bygger också på att lånekostnaden i den här kalkylen var mycket lägre än vad den är idag. Så att det kan hända att man kan acceptera ett högre avkastningskrav. Det här förskjuts ju också. Så att återigen, den kalkylen som vi hade i rapporten gjorde sitt ränteläge som är annorlunda än vad det är idag. Så jag har svårt att säga exakt vart avkastningskraven ligger idag. Utan det får man ju titta på i kalkylen och jämföra just den hyra man kanske får i erbjudandet från den privata fastighetsägaren som erbjuder en finansiering av samhällsfastigheter med den lånekostnad man har då. Så att just den kalkylen kanske inte är aktuell längre.
Kommer ni uppdatera den?
Nej, alltså, vi har ju skrivit rapporten en gång och tycker fortfarande att de generella ingångarna håller där. Sen har vi som sagt våran kalkylmodell på hemsidan och där trycker vi ofta på att man ska använda sina egna antaganden. Så att ska man bygga idag så är det ju den byggkostnad eller investeringskostnad man har idag. Det är den upplåningskostnad man kan få från oss eller från andra idag man ska lägga in. Och det är den hyra man skulle erbjudas under ett visst antal år från den privata aktören som också ska lägga in som alternativ då. Och sådär. Och rimliga alternativ för inflation och andra antaganden som går in i den här modellen. Så att vi har inte tänkt uppdatera rapporten, den har gjorts en gång och med rimliga antaganden vid den tidsperioden. Men däremot modellen går ju att använda fullt ut idag. Om man behöver peta in andra siffror helt enkelt.
Mm. Så nu får man gå in själv så att säga, som aktör och titta. Mm. Är det här frågor något som ni får mycket frågor från?
Ja, men jag pratar med våra finansrådgivare. De får frågor om det här, helt klart, som kommer in till dem. Och där, om jag ska säga någonting kring vad vi brukar säga, så är det ju inte att vi är ju inte dogmatiska där med äga eller hyra. Liksom att man alltid ska välja ett alternativ, utan det är väl några saker som vi brukar prata om, och det är först och främst att om man inte redan har det, så att man har en långsiktig lokal försörjningsplanering i kommunen. För det underlättar jag för att ta rationella beslut oavsett om man ska äga eller hyra eller hur man ska göra. Så det är väl nummer ett. Och det andra är ju att göra kalkylerna i varje enskilt fall med relevanta antaganden och gärna också med någon typ av konsekvensanalys där man tittar på vad händer om jag vrider på den här parametern lite grann. Och sen i tredje steget, alltså att man ställer den här finansiella kalkylen mot andra avväganden som till exempel konkurrenssituation, rådighet är något som man har pratat mycket om nu också. För det är inte bara en finansiell kalkyl. Den finansiella kalkylen är jättebra att ha i grunden, men den behöver också stötas och blötas mot andra faktorer som man behöver ta hänsyn till i det här valet.
Om du skulle utveckla, alltså vilka andra skäl än ekonomiska kan man tänka sig att en kommun kan ha för det upplägget?
Ja, men det som har kommit allra mest på tapeten är väl rådighet. Att om jag säljer min fastighet till en privat aktör, även om den privata aktören initialt har en ambition att vara en långsiktig partner till kommunen, så kan ju saker hända som vi har sett på marknaden nu. Inte minst med SBB att man hamnar i ekonomiska svårigheter och vill sälja delar av sina fastigheter. Och då kan ju kommunen helt plötsligt stå med en fastighetsägare eller hyresvärd som man inte själv har valt och som man kanske inte vill ha. Och då är det klart att då har man ju släppt just den rådigheten över sina lokaler. Och det kan ju också vara så att man vill göra förändringar i en skola eller i en annan typ av lokal under säg en 25-årig hyresperiod. Om någonting händer med liksom demografin eller någon annan faktor. Och det kan ju vara svårare att göra när man har ett hyreskontrakt än om man själv skulle äga fastigheten. Å andra sidan finns ju konkurrenssituationen som ofta lyfter att man ser att få in en annan ägare av samhällsfastigheter på orten kan gynna att man konkurrensutsätter sin egen fastighetsförvaltning. Att det finns en bred kompetens inom framförallt de här stora fastighetsbolagen som bygger kanske flera äldreboenden om år. Till skillnad från en kommun som bygger det väldigt sällan. Så att det finns olika aspekter att väga in i det där.
Om en kommun då skulle känna att man inte har så mycket rådighet över sina fastigheter när man bedriver kommunal verksamhet. För att ett utländskt bolag till exempel har det. Vad kan de göra? Man kan försöka köpa tillbaks. Mm. Vad finns det annat? Kan man hota med att säga upp avtal, bygga nytt? Eller vad finns det för palett liksom?
Ja, men det vi har sett är ju att det är ju några kommuner och kommunala företag som har köpt tillbaka fastigheter framförallt från SBB redan. Och det förs ju dialoger har ju SBB gått ut med också med fler kommuner. Så det är såklart ett alternativ, men då är återigen frågan att till vilka priser kan man köpa tillbaka, hur ser kalkylerna ut? Och där är det egentligen samma arbete att göra i kommunen som i frågan om man ska sälja helt enkelt. För att titta på kalkylen om det här är ekonomiskt långsiktigt ett bättre alternativ för oss att köpa tillbaka. Och sen såklart ställa det mot hur mycket väger den här rådigheten in till exempel. Att även om det skulle visa sig att vi får köpa tillbaka fastigheterna dyrare än vad vi sålde dem, kan det vara värt det på grund av att få rådigheten. Och det är ju en fråga som kommunen måste stöta och blöta och ta beslut om på egen hand då. Men i de andra frågorna, det är ju, ja, det här med avtalen, det är svårt. Jag är ju ekonom och inte jurist liksom, exakt hur lätt det är att ta sig ut ur ett avtal om man tycker att man får en ny fastighetsvärd som inte lever upp till åtagandet i avtalet. Det kan jag tänka mig beror mycket på hur tydligt avtalet är skrivet, men det är ingenting som jag känner till närmare.
Det sägs ju nu att kommunerna har ett köpfönster. Passa på och försöka köpa tillbaka dem nu.
Mm.
Hur länge kommer detta fönster vara öppet och är det ett köpfönster?
Ja, men jag tror det kan finnas ett fönster på så sätt att ja, men SBB framförallt, men det kan också finnas andra företag som har ett stort behov av likviditet på relativt kort sikt för att, ja, men för att klara av vissa förfall på obligationsmarknaden till exempel. Så det kan det finnas. Men sen vill jag väl återigen mana till att oavsett så gör ett bra arbete med kalkylerna och fundera på och väg frågor fram och tillbaka. Så att det inte blir för trendmässigt. Så jag tänkte att både när man sålde och när man köper tillbaka att det ska göras på, man ska ta välgrundade beslut helt enkelt. Men absolut, det kan finnas ett läge att köpa tillbaka fastigheter som inte, ett fönster som inte är öppet allt för länge. Men exakt hur lång tid, det vågar jag inte spekulera i.
Har trenden vänt, kan man säga det? Att från säljläge till köptrend så att säga. Och i så fall, varför?
Ja, men jag tror att trenden har vänt lite grann. Och det har väl att göra mycket med att mycket har ju satt på sin spets i det här läget. Dels såg man ju att, jag tror många kommuner tänkte att om vi hyr så har vi i alla fall en hyfsat fast kostnad som vi betalar varje år som är rätt förutsägbar. Men sen kommer inflationen och då visar sig att ja, men om de här avtalen eller hyresavtalen är KPI-justerade eller KPI-indexerade så får man en ganska hög ökning som man inte kanske förväntade sig. Och sen kommer ju den här liksom rådighetsfrågan då, kopplat framförallt till den situation som har varit i SBB, men att den frågan diskuteras mer. Så jag tycker att jag hör lite andra tongångar i diskussionen. Och det beror väl mycket på ränteuppgången. Alltså det har ju visat sig att ränteuppgången har slagit hårt mot fastighetssektorn och framförallt mot vissa bolag i fastighetssektorn. Bolag som man kanske innan den här perioden såg som stabila aktörer, långsiktiga aktörer. Så det tror jag var huvudorsaken till att trenden har vänt.
Och SBB som du nu har nämnt några gånger, samhällsbyggnadsbolaget, de är en stor aktör. I detta.
Ja, de är en av de största aktörerna i det här segmentet. Det är de. Sen är det liksom, som jag sa initialt, att det är fortfarande så att kommunerna äger den allra största delen av sina samhällsfastigheter. Så att sektorsnivå så är det ju inte lika stort. Men det kan ju finnas enskilda kommuner som hyr en väldigt stor andel av sina verksamhetsfastigheter från SBB eller från någon annan aktör. Och de påverkas ju såklart än mer om det skulle, beroende på vad som händer i bolaget.
Och SBB var extra högt belånade.
Att
det är köpläge just där.
Det finns de som kan fastighetsvärdering och fastighetsmarknaden bättre än vad jag kan. Men det är klart att de har drabbats hårt av ränteläget. Och att det är en av de orsaker som gör att bolaget har det tufft just nu.
Är det många kommuner som hör av sig och vill köpa, som vill ha råd från Kommuninvest?
Min bild är att man är intresserad av frågan och att man vill ha en generell liksom ingång i det här. Vi har haft seminarier på det här temat som har varit välbesökta. Och man hör av sig till viss mån till våra finansrådgivare. Sen när man väl går in i processen att köpa tillbaka så är väl det någonting mellan kommunen och det bolaget man hyr av där vi inte är direkt involverade. Däremot så kan man ju komma till oss och låna pengar om man vill köpa tillbaka en fastighet om man är medlem i Kommuninvest.
Är Kommuninvest att betrakta som en neutral part i detta så som varande långivare till kommuner? Kan man ta de här lönsamhetsberäkningarna som de facto siffror?
Men jag tycker det är en viktig fråga att ställa. Och det är klart att vi lånar ut pengar till kommuner och regioner. Det är hela affärsidén och det är, liksom, det är som en del i vårt existensberättigande. Sen som jag sa initialt så har ju vi inget vinstsyfte och vi gör därmed inte heller någon det är inget självändamål för oss att öka våran utlåning. Utan vi drivs ju av att skapa så stor nytta för våra ägare. Precis som alla företag så vill vi skapa så stor nytta för våra ägare som möjligt. Våra ägare är kommuner och regioner och vi vill ge dem relevanta råd. Och våra kalkyler skiljer sig inte speciellt mycket från andra aktörer som har tittat på det här då. Men det är bra att veta vilka vi är och vad vi gör när man tittar på en kalkyl. Men jag tycker att vi har grundat dem på ekonomisk fundamenta. Så där då. Vi vill skapa nytta för våra ägare, precis som de privata fastighetsbolagen skapar nytta för sina ägare.
Men ju mer ni lånar ut, desto mer relevanta kanske ni blir.
Så kanske det är. Kanske det.
Varför är frågan om kommuner ska äga eller hyra sina samhällslokaler en fråga som bostadsbolag ska bry sig om? Är det relevant för dem?
Men det kan ju vara relevant. Det beror ju lite grann på hur kommunen är organiserad. Ibland äger kommunen verksamhetsfastigheterna själva. Ibland har de det i ett separat verksamhetsfastighetsbolag. Ibland har de också samhällsfastigheter i det kommunala bostadsföretaget. Eller så kan man hyra från en privat. Så det finns ju flera olika varianter här. Så i vissa kommuner kan ju det här vara en fråga som definitivt är relevant för bostadsföretaget.
Kan det vara så att om en kommun bestämmer sig för att köpa tillbaks sina lokaler, kan de hamna då i bostadsbolagets drift och förvaltning?
Och det finns ju kommunala fastighetsföretag eller kommunala bostadsföretag som då har samhällsfastigheter i sitt bestånd som kommunen hyr. Och är det så kommunen har organiserat sig så kan det ju vara så att det faktiskt är bostadsbolaget eller fastighetsbolaget i kommunen som köper tillbaka fastigheten och inte kommunen själv. Så kan det absolut vara.
Så det kan bli så att de allmännyttiga samhällslokalerna, om den här köptrenden håller i sig, kanske kommer komma in fler samhällslokaler i de kommunägda bostadsbolagen?
Ja, så skulle det absolut kunna vara.
Vore det bra eller dåligt?
Det finns väl flera aspekter där, men i den frågan som kommuner ska äga sina fastigheter själva eller om man ska hyra av ett fastighets- eller bostadsbolag som man själv äger. Ett argument för att ha det i bolagsform fast inom kommunkoncernen har väl varit att det kanske är lättare att sköta drift och underhåll och att samla kompetensen i ett bolag. Men det kan också finnas argument åt andra hållet. Så att det är upp till varje kommun att besluta om vilken typ av organisation man ska ha sina samhällsfastigheter.
Hur kan den nära framtiden te sig för de stora samhällsfastighetsbolagen om den här högränteeran håller i sig?
Ja, men som vi var inne på från början så är ju fastigheter en kapitalintensiv verksamhet och generellt sett så är det också en sektor som drabbas ganska hårt när räntorna stiger väldigt kraftigt på kort tid så de har gjort nu. Men det finns ju också jättestora skillnader mellan olika typer av, alltså olika fastighetsbolag helt enkelt. Vissa har en god finansiell ställning, starkt eget kapital och drabbas mindre i den här miljön. Medan andra har växt väldigt snabbt, har en hög skuldsättning och korta räntebindningstider och då drabbas man hårdare. Så att generellt sett det är en sektor som drabbas i den här miljön. Men hur man drabbas beror väldigt mycket på den grundläggande ekonomin man har i bolaget initialt.
Beror framtidsutsikterna på vilken typ av fastigheter man har siktat in sig på? Om det är fängelser, äldreboenden, skolor, universitet?
Ja, men tillväxtpotentialen i olika segment ser väl ganska olika ut. Och det mest anmärkningsvärda som har hänt de senaste åren är väl att befolkningsprognoserna har reviderats ner ganska kraftigt och det är framförallt färre barn och unga som man förväntar sig i de senare prognoserna. Och det beror både på en nedgång i fertilitetstal och i en minskad nettomigration som gör att barn och unga minskar under den närmaste 10-årsperioden jämfört med vad man trodde innan pandemin och man trodde att den gruppen skulle växa ganska mycket. Så det är klart att många kommuner som kanske har tänkt att man behöver bygga förskolor och skolor kanske omvärderar det i dagsläget. Även om det även där finns stora skillnader mellan kommunerna. Medan sannolikt behöver äldreboenden finnas framöver och även rättsväsendet behöver väl fler lokaler kan jag tänka mig även om det inte är mitt primära område som jag bevakar.
Men att allt fler blir allt äldre, det är odiskutabelt så säger än de med grafiska prognoserna?
Ja, alltså det är ju mycket lättare att helt enkelt prognostisera den äldre befolkningen. För de allra flesta blir ett år äldre upp till en viss gräns. Medan barnafödandet är mycket svårare att prognostisera. Så att det blir fler 80-plussare är ju väldigt tydligt. Och det har varit tydligt länge i kommunsektorn att vi står på den pucken just nu. Att det blir väldigt många äldre närmaste perioden. Sen är ju det intressanta i hur hög utsträckning de kommer att efterfråga plats på särskilt boende. För där har vi sett en trend som över tid har varit alltså att man har lägre nyttjandegrad och särskilt boende och mer hemtjänst. Och det kan ju bero på att man blir piggare upp i åldrarna. Det kan också vara en pandemieffekt att man såg att coronaviruset spreds på äldreboenden och så vidare.
Det
så
kan att, ju också bero på hur höga krav det är för att
ja,
få boende.
Ja, absolut. Absolut.
Man det kan också. Vara, har jag ju sett exempel på, man kan vara 96 år och ha svårt att gå och andas och man har ändå inte tillräckligt stora behov för att bo på ett äldreboende.
Precis, det är också självklart en faktor. Så att det blir fler äldre är väldigt tydligt. Men i hur hög utsträckning det kommer att mynna ut i en högre efterfrågan på plats på särskilt boende eller hur mycket äldreboende som faktiskt kommer att byggas, den är väl lite mer osäker.
Och det är upp till lite varje kommun hur man vill ordna det, så att säga, om man vill ha hemtjänst som kommer väldigt ofta eller om man vill ha boende.
Absolut, det är det. Det är något som kommunen beslutar över.
Är det skillnad i framtidsutsikten mellan samhällsfastighetsbolag och bostadsbolag med fokus på bostäder? Alltså ser det knivigare ut för samhällsfastighetsföretagen än för bostadsföretag?
Men inte nödvändigtvis. Tittar man på de som har samhällsfastigheter så har man, det finns vissa fördelar där såklart med att man ofta har indexerade hyror jämförelsevis med bostadsföretagen när man förhandlar hyran. Och hittills har man ju fått betydligt lägre hyreshöjningar där än på kommersiella fastigheter och samhällsfastigheter.
Och sen, som går enligt inflationsindex.
Ja, inflationsindex, precis. Så att, det kan nog snarare vara just när det gäller den aspekten åt andra hållet då. Sen tror jag också att bostadsbyggandet är väl kanske det som bromsar in kraftigast. Men de samhällsfastigheter som kommunen anser sig behöva för att bedriva sin verksamhet kommer ju sannolikt att byggas i den takt det behövs helt enkelt. Sen om det görs i privat regi eller i kommunal regi, det är ju återigen tillbaka till den äga hyra-frågan då. Men så tror jag att bostadsinvesteringarna är väl det som kommer att bromsa in allra kraftigast de närmaste åren.
Om du skulle gissa lite, spekulera, om 5 år, hur kommer äga hyra-situationen se ut då just för lokaler där det är kommuner och regioner som bedriver offentlig finansierad verksamhet?
Ja, det är en bra distinktion, för vi ser också att mycket av det som de här många fastighetsbolag hyr ut är ju faktiskt till statliga myndigheter och även till privata utförare av liksom välfärdsverksamhet. Men av det som hyrs av kommunerna så tror jag att jag hoppas att vi har en bra balanserad debatt, att kommunerna tar välgrundade beslut i de här frågorna. Jag tror också att vi fortsatt, precis som idag, kommer att se att den allra största delen av samhällsfastigheter som används av kommunerna och regionerna själva kommer att vara i deras ägande. Men det kommer att finnas vissa kommuner som hyr en del av sitt samhällsfastighetsbestånd.
Det har ju funnits några case nu där det inte gått så bra, så att säga. Där fastigheterna har sålts vidare i flera led till olika aktörer som har inte tänkt sig från början. Kommer det att verka avskräckande så att säga, i framtiden?
Ja, men jag tror att det sätter rådighetsfrågan ännu mer i fokus. Att jag tror man kommer att vara ännu mer kanske medveten från kommunens sida. Att säljer man fastigheterna så finns de ute på marknaden och de kan säljas i flera led. Och det finns en medvetenhet kring det. Så det är en aspekt i just den här frågan kring rådigheten. Så att man kommer kanske ha en ännu större medvetenhet om det. Så att det kommer att vara en del i den här avvägningen som man behöver göra helt enkelt.
Men det kan fortfarande finnas goda skäl att välja den lösningen.
Jag kommer tillbaka till det. Jag tycker att jag har svårt att se att den här marknaden kommer att växa på ett sådant sätt framöver att det kommer att bli en stor förskjutning mot hyralternativet. Men det kan ju finnas, och det finns ju sagt finansiella perspektiv som talar för ägaralternativet tycker jag på lång sikt. Men sen kan det finnas andra aspekter som gör att man vill hyra vissa samhällsfastigheter. Och det är ju ett beslut som fullt ut måste tas i den kommunen eller regionen.
Men om en kommun då ändå känner att vi ska försöka titta på om vi kan använda det här köpfönstret nu. Mm. Är det bråttom? Eller du tycker man ska inte hetsa? Liksom?
Nej, alltså det kan vara ett fönster och det kan vara ett fönster som är uppe, öppet under en begränsad tid. Och det är klart att man kanske måste agera skyndsamt i vissa fall. Men man ska inte agera skyndsamt på bekostnad av att göra en bra analys av läget. Det är väl min ingång.
Tack för att du kom till Radio Allmännyttan.
Tack så mycket för att jag fick komma.